Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Ni lyssnar på ett sprillans färskt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och jag kan ju bara säga det, Lovisa, att här där jag är slutar det aldrig snöa. Alltså det har snöat i ett dygn nu. Jag skämtar inte. Jag har inte sett så här mycket snö sedan jag var liten och bodde i Jokkmokk. Det är bizarrt mycket snö i Stockholm.
Ja, för mig som befinner mig nere på Kanarieöarna kan jag säga att mitt Facebookflöde och Instagramflöde, det är kontrasternas dag, måste jag säga.
Jag såg att du skrev, nu är det många som kommer att avfölja när du la ut en härlig bikinibild. Man kände ju nästan lite så. Jag satt och vägde liksom så här, ska jag inte, hon får vara kvar. Ja. Det är väldigt intressant det där med vädret i Sverige, för vi älskar ju att prata om väder. Så fort det händer någonting som är lite extremt rent vädermässigt, det kan ju vara bra eller dåligt. Om det nu är mycket snö eller att det är jättehärligt sommarväder och soligt och sådär, då svämmar ju sociala medier över av väderbilder och folk som säger ungefär samma sak. Det är ganska det är rätt kul det där ändå.
Ja, men folk försöker få ta den perfekta bilden ut från fönstret för att illustrera och verkligen visa hur mycket snö det är. Men jag menar, kommer det 20 snöbilder i en följd på Instagram? Ja, den ena sticker ju inte ut mer än den andra. Vi har fattat att det är mycket snö.
Ja, men ändå så faller man ju in i det där. Man tänker så här, jag har ändå något unikt att komma med. En snöbild! Nej, det har faktiskt varit helt kaos här i storstan idag. Bussarna har inte kunnat gå, det var någon tunnelbana som inte kunde gå, taxi. Bilarna har inte varken funnits eller kommit fram, om de har funnits. Så att folk, vad jag läste i tidningarna, så lämnade folk sina bilar och gick in mot stan istället. För man kom ingen vart, det var helt hopplöst.
Ja, flera skolor ute i Nacka som har hållit stängt idag, för de hade ingen personal som kunde ta hand om de få stackars barn som kunde ta sig dit.
Nej, jag hörde faktiskt det när jag var på jobb och gjorde en fotografering. Hon som sminkade, hennes son... De ringde från hans skola för att läraren hade inte kommit dit. Så det var så här, alla barn måste gå hem. Vi har ingen som kan passa på dem eller lära dem någonting.
Ja. Och så Sverige som är så här, kända för sin goda infrastruktur. Men snöplogning i november, den kan vi inte få fram.
Nej, men det blir ju det här varenda år. Det är också lite charmigt tycker jag. Att Sverige alltid blir som lamslaget när det kommer snö. Och det är så här, folk har inte satt på vinterdäcken och blir så, oh, vad är det som händer?
Det är ju faktiskt inte Sverige. Är inte det här ett Stockholmsfenomen? Är inte det här fjollträsk?
Nej, hörru du, det här händer i Göteborg också. Mitt älskade Göteborg.
Ja, men vi kan nog bunta ihop Göteborg och Stockholm. Om det snöar i Jokkmokk, inte fasen ställer folk sina bilar och knatar. Man är förberedd. Man kan hantera sånt här. Jag tror att det här är typiskt storstadsfenomen som tyvärr, jag ska inte säga att det höjer, vad ska man säga, förbättrar bilden av Stockholm eller göteborgare runt om i Sverige.
Ja, alltså i Jokkmokk så hade man ju, där var man ju lösningsorienterad. Det var så här, när första snön kom så tänkte man, yes, nu kan jag äntligen ta fram sparken. Så drog man fram sparken och körde till skolan istället. Eller längdskidorna, för den sakens skull.
Jag såg en man som, han tog längdskidorna från Bondegatan på Södermalm till Östermalmstorg idag för att ta sig till jobbet.
Men hur smart är inte det? Det är väl skitsmart. Ja. Det gäller att passa på också, det är ju inte jättemånga längdskidåkningsdagar man får i Stockholm.
Nej, men det var lite intressant, jag pratade med min syster för en stund sedan och hon var så upprörd över att hon hade varit tvungen att gå hela vägen till Slussen för att ta sig till jobbet. Alltså till Slussen, jag tror att det är ungefär 1,8 kilometer hemifrån henne till Slussen för att sen ta tunnelbanan till jobbet på Sergels torg. Och då tänkte jag så här, okej, okay, ja, alltså... Det är inte så katastrof att man måste gå knappt 2 kilometer för att lokaltrafiken står stilla på en viss sträcka av bussen i innerstan i Stockholm. Alltså lite driv får man nog ha i benen att lösa saker själv och inte bli så förvånad. Men jag sa det inte helt högt till henne.
Men nu får hon höra det ändå.
I Sveriges största träningspodd.
Ah, vad rolig du är. Men nu skrattar ju vi och sådär. Men jag kan säga att för mig har det här varit en sorgens dag. Och det beror inte på snön. Jag vaknade i morse och trodde att jag var mitt i en mardröm. Alltså, när jag gick och la mig igår kväll så låg det ett tunt litet snötäcke på marken. Tittade på valvakan sista jag gjorde. Såg ut som att Hillary Clinton skulle ta hem det ganska såklart. Vaknade på morgonen. Jag snöat en halv meter typ och fortsätter snöa. Och så kollar jag på tidningen det första jag gör på Aftonbladet. Och då står det, Trump kommer att vinna. Jag tänker, det här är ju inte sant. Nej, nu försöker Aftonbladet göra rubriker här. Går och knäpper på tvn. Och samma sak där. Till slut säger de så här, nu är det avgjort. Donald Trump är USAs nya president. Jag tänkte, det här måste ju vara ett skämt. Det måste vara ett avsnitt av Simpsons. Det var vad jag tänkte när han gick upp där med sin familj på scenen. Så tänkte, det här är ju Simpsons. Mm. Det är så sjukt. Ja. Har du följt med på det här när du har varit borta?
Det har ju varit en stora snackisen här också, kan jag säga. Vissa har ju inte internet. Är man på semester så kanske man inte vill ha internet. Så det var flera stycken som jag träffade i morse här på morgonjoggen som inte hade följt med överhuvudtaget idag, men som hade följt dagarna innan. Vi har pratat lite grann i middagarna och så vidare. Men jag kanske låter så här hård nu, och jag kan säga att jag är verkligen ingen politisk expert överhuvudtaget, men jag är inte förvånad. Alltså det var, vi kan ju faktiskt göra den här kopplingen till träningsbranschen. För några månader sedan så hade de här stora CrossFit Games. Och det är typ som VM för CrossFit. Och då hade CrossFit-organisationen tagit in Glock som en sponsor. Alltså det där pistolföretaget. Och jag tror att vinnaren i både dam- och herrklassen skulle vinna varsin pistol. Och va? En prispeng på flera hundratusen kronor. Ja, ja, ja. Och det här var en jättestor grej i Sverige. Och överhuvudtaget hela Europa reagerar jättestarkt på det här. Och man blir väldigt upprörd över att man vill då romantisera vapen och vapeninnehav.
Mm.
Men då tänker jag så här, ja, fast om man nu tänker på CrossFit liksom organisation och alla de här voddarna som man har, som är, ofta är döpta efter amerikanska soldater som har dödats i strid, till exempel i Iran, Irak, Afghanistan och så vidare, som ju handlar om det här militära våldet. För amerikanerna så är det här, det är liksom, det är så stort för dem, det här militära strukturen, rätten till självförsvar. Det är en helt annan kultur i USA än vad vi i Sverige är vana vid. Så att svenska CrossFit-utöver blev förvånade över att en vapenindustrin vill blanda sig in i CrossFit. Det var så här, herregud. Ja, fast det är ändå så att man hedrar amerikanska soldater som har dött. Men det är egentligen samma sak nu. För att vi svenskar, vi åker till New York, vi hänger på Manhattan. Vi kanske åker till Kalifornien och dricker såna här fräscha smoothies. Och vi tänker att de amerikanerna som vi möter på våra semesterresor eller liknande, eller amerikaner som åker till Sverige, att det är representativt för USA.
Mm.
Men det, så är det ju inte. Det är ju inte de, det är ju inte de riktiga amerikanerna, eller så att säga. De buntas ihop på vissa ställen där det är väldigt liberalt, som är mycket demokrater, det är väldigt starka feministiska kretsar utan att vara militant feminist, utan mer det här jämställdhetsperspektivet. Men om man tittar på USA som helhet så är ju inte Manhattan representativt. Det måste vi komma ihåg, även om svenskar tror att Manhattan, det är USA.
Nej, men man kan ju säga att uttrycket dumma amerikaner har ju fått en helt ny innebörd. Alltså, fattar de ens vad de har ställt till med? Jag tror inte att de gör det. Det är ju, det som är mest obehagligt tycker jag med Donald Trump, det är ju dels så är ju jag vet inte om det här är överdrivet, men jag är ju väldigt rädd för Ryssland. Jag har ju fått en hänga på att Ryssland kan komma och ta oss precis när som helst. Alltså, och det kan de ju om de vill.
De kommer med sina ubåtar.
Ja, men de kan ju om de vill. För vad har vi för försvar? Vi har ju inget försvar längre. Och tänk vilket stort land Ryssland är, vilken militär de har. Vi skulle inte ha en chans om de ville ta oss. Men innan har ju i alla fall USA uttryckt att de skyddar ju oss på något sätt. Men Donald Trump vill ju sluta med det här. Han gillar ju inte NATO. Han vill ju inte att USA ska hålla på och skydda en massa andra länder. Han vill ju liksom nästan bygga en mur runt hela USA, i alla fall till Mexiko. Och det är obehagligt, för att man vet inte vad som kommer att hända nu med världsläget. Och sen är det ju klimatet. Alltså Lovisa, om du inte har sett Leonardo DiCaprios film Before the Floden i alla fall på engelska, F-L-O-O-D.
Den har jag inte sett.
Den måste du se. Man kan se den gratis på nätet. Och den är helt fantastisk. Alltså det jobbet som Leonardo DiCaprio gör för miljön, det är amazing. Han är så mycket mer än en skådespelare. Och den här filmen gör att man blir livrädd. Alltså man tänker nästan att det är lika bra vi bara lägger oss och dör. För vi har ju förstört våran jord så mycket att det är nästan inte möjligt att vända tillbaka. Men det finns ju fortfarande en liten chans. Problemet är ju bara att Donald Trump då, en av världens mäktigaste människor i januari, från och med januari, han tror ju att det här är ett påhitt. Han tror att forskarna har hittat på klimatförändringarna. Han tror inte att det här existerar, och det är ju livsfarligt. Det är ju livsfarligt att en sån man blir en av världens mäktigaste.
Ja, alltså det där är ju intressant. Alltså jag trodde, som sagt, jag är verkligen ingen politisk expert. Jag skulle nog snarare säga att jag ligger i den nedre delen av någon form av så här kunskapsskala. Men jag har försökt lära mig mer de senaste dagarna kring amerikanska valet. För jag har förstått det som att det är ett av världens mest komplicerade eller komplexa valsystem.
Ja, men det är ett otroligt för de har de här sjukt system.
De här elektorerna, ja, som det kallas för. Jag tänker alltid dementorer från Harry Potter. Men elektorerna. Och som jag har förstått det så amerikanska folket röstar ju inte på vem som ska bli president, utan de röstar ju på demokrater eller republikaner. Och som det då kopplas ihop med de här elektorerna. Och de här elektorerna, de behöver inte rösta på sin egen representant. En demokratisk elektor kan rösta på Trump.
Mm-hmm. Ja, just det.
Det är liksom väldigt många led bort. Och det tror jag att många... Det är just det här med att ja, man röstar på Trump för att man inte tycker om Hillary. Ja, det stämmer ju inte, för att de flesta amerikaner, de identifierar sig inte med presidenten, utan de är antingen demokrater eller republikaner. Och man röstar hellre på republikaner och ser till att Trump blir president än identifierar sig som en demokrat. Så att det är ju stor skillnad emot i Sverige, där man mer tänker att man gillar personen. Men i USA är det så många steg emellan, så det finns inte den här direkta kopplingen. Som jag i alla fall upplever att man i Sverige förenklar saker och ting i media. Om man inte gör de här långa djupdykningarna och förklarar hur det egentligen hänger ihop. Men det är just det här att man tror att man röstar på en person, men så är det faktiskt inte.
Men det är ju lite grann konstigt system de har. För att till exempel nu så fick ju Hillary Clinton fler röster än Trump, men hon förlorar ändå. Och det är ju något som är lite sjukt med det. Det är ju liksom demokrati, men ändå inte på något sätt. Om merparten ändå vill ha henne och Trump ändå vinner, så är det ju något konstigt med det. Men vet du vad jag tror? Jag tror ju, nu sticker jag ut hakan lite här. Jag tror att om Hillary Clinton hade varit man, så hade Hillary Clinton vunnit en jordskredsseger. Jag tror, precis som du säger, att den genomsnittliga amerikanen, det är ju inte snubben vi träffar på Manhattan eller dricker smoothies med i Kalifornien. Utan den genomsnittliga amerikanen tror jag fortfarande, nu ska jag inte dra alla över en kam, men jag tror många fortfarande tycker att det är fel att en kvinna ska vara mäktigast i landet och sitta på den positionen. Absolut. Som president. Jag pratade med någon idag som sa att han hade läst någonstans att 20% av amerikanerna hade svarat i någon undersökning att de kunde absolut inte tänka sig att ha en kvinna som president. Så att jag tror det låg ju henne i fatet, hennes kön framför allt. Faktiskt.
Jag tyckte det var så intressant att en kompis till mig som hade skrivit på Facebook en dialog med sitt barn som handlade typ om att vadå, vill amerikanerna inte ha en kvinnlig president, hade lilla barnet sagt. Nej, exakt. De tror inte att kvinnor kan styra ett land. Och då så säger barnet, gud vad konstiga amerikanerna är. När hade Sverige sin första kvinnliga statsminister?
Ja, du ser.
Och det finns ju, det är tufft, just det där som jag tänker på med att kvinnor bedöms på helt andra kriterier än en man. Mm. Till exempel när det gäller utseende eller när det gäller frisyr, eller att man inte får vara för glad, man får heller inte vara för sur. Att Hillary Clinton har bedömts som statsledare eller president utifrån hennes förmåga att hålla hennes man trogen i äktenskapet. Alltså det är såna, för mig så perversa aspekter som känns så sjukt förlegade och nästan så att det så här river bröstkorgen på mig att man kan klandra liksom vissa afrikanska eller andra länder där man tycker att det finns en förlegad kvinnosyn. Men jag kan ju säga att den är väl lika rutten även i västra delen av världen.
Mm. Nej, det är hemskt faktiskt. Det är en sorglig dag för världen helt enkelt. Men som president Obama sa, han var ju ganska så diplomatisk när han höll sitt tal, så sa han ju att vad som än händer så kommer solen att gå upp imorgon också. Så är det ju. Livet går ju vidare på något sätt, men ja. Det känns som det blir en orolig tid i världen framöver.
Både du och jag är såna serietorskar ju.
Ja, verkligen.
Och vi har ju sett House of Cards.
Men jag har ju inte sett den ännu. Jag har ju, började ju på den, men så fastnade inte riktigt. Och så liksom avbröt jag. Ja, men jag kanske ska ta upp det igen.
Det jag har lärt mig av House of Cards, det är att presidenten, den har inte särskilt mycket riktig makt. Alltså det finns väldigt många människor som ska tycka och tänka och ha sitt sagt innan presidenten får agera. Och det är knappt så att presidenten agerar. Så jag tror ju att det här är en väldigt lång process. Och om man tittar på vad Obama lyckades få igenom i alla instanser under 8 år, mm, så är det inte så många stora grejer. De han gjorde var jätteviktiga och bra, och de kommer säkert tas bort nu under kommande tiden, men det ska tas mycket till för att få igenom de här besluten på alla nivåer. Så förhoppningsvis så hinner inte Trump göra så mycket kris och dåligheter under de här 4 åren, men jag är ju bra på att tänka positivt, så att jag liksom försöker så här greppa nu efter små positiva liksom halmstrån här för att hålla mig glad igenom några år till.
Ja, vi får kämpa på helt enkelt, och sen har vi om några år ett eget val här som man aldrig vet hur det kan sluta. Men man kan ju hoppas att människan lär sig någonting helt enkelt.
Ja, det var ju några stycken som gratulerade Trump och tyckte att det här var det bästa som kunde hända. Några svenska politiskt aktiva personer. Får vi se om de får samma framgångar i svenska valet.
Men om vi nu lämnar valet en liten stund, även om det är svårt, för det här snurrar i mitt huvud hela dagen alltså, och jag är nog inte den enda. Det har man ju också sett på sociala medier. Det har du väl inte missat heller.
Snö och Trump.
Ja, snö och Trump. Det är den 9 november 2016 helt enkelt. Men vi skulle prata lite grann om sömn idag.
Men ja, jag satt och skrev lite lista på lite ämnen till träningspodden, sånt som jag har gått runt och reflekterat över de senaste dagarna. Och egentligen så, det bottnade nog i att jag 2 veckor på väldigt kort tid har lämnat min vardag. Och när jag lämnar min vardag, där man bryter mönster, man är på en annan plats, då liksom öppnar det upp sig nya möjligheter. Och det är att jag har sovit väldigt mycket på dagtid. Alltså jag har haft mina morgonpass där jag har varit på träningsresa, och sen har jag haft ett eftermiddagspass också. Kanske haft några timmar med datorn mitt på dagen, men sen har jag haft en liten lucka där jag faktiskt har liksom bäddat ner mig i min hotellsäng. Alltså hotellsängar kan ju vara Guds gåva.
Ah, bästa jag vet.
Och jag brukar då ta av mig alla kläderna, så det är också så här, att man liksom kryper ner i helt nya lakan och helt naken.
Ja, men det är jätteskönt. Nej,
men
härligt.
Det är så skönt. Jag är ju riktigt naken fisk kan jag säga.
Ja, men det
jag
älskar
ju att vara naken.
Jag tycker det är jätteskönt att vara naken. Folk fattar inte det så här. Mina pojkvänner som jag alltid haft, de tycker det är jättekonstigt att man vill gå runt utan trosor. De bara, men det är ju obehagligt. Det är obehagligt att gå runt helt naken.
Ja. Och därför du klagade på din pojkväns lägenhet häromdagen att det var så kallt att de kunde gå med mössa.
Ja.
För det är så avståndet mellan att gå naken och behöva ha mössa på sig inomhus är ju väldigt långt.
Nej, det var inte läge att gå naken kan jag säga. Det var ju typ 10 grader varmt där inne. Fy 17.
Ja, men jag brukar hänga på den här stör ej skylten på dörren på hotellrummet, och sen så tar jag med kläder och så kryper jag ner under mina då sval. Och tar man lite tunnare täcke om man ens har täcke, för det behöver man ju inte när man är liksom nere i syden, i södern. Men jag har liksom fått en sån positiv boost av all den här extra sömnen på dagtid som jag inte kan komma åt hemma i min vanliga vardag. För att hemma så finns det en tvätthög som ska vikas även om jag är ledig mitt på dagen. Och det finns alltid ett möte att springa iväg på eller att man ska jobba och så. Så att det var just det här att kombinationen av bryta rutiner och att det finns en snabb möjlighet att slinka ner mellan lakanen. Och jag har upplevt en sån enorm skillnad, dels i mitt eget humör, men också i energi, i kreativitet, i glädje, i uthållighet under kvällen, koncentration. Det är så extremt många sidor och förmågor hos mig som jag har liksom känt så här, åh herregud, vilken skillnad det är att vara utvilad.
Ja. Ja, men jag håller med dig. Det är ju otroligt skönt. Det bästa som finns är ju att sova på dagarna. Ja, alltså min napp, den är ju nästan helig. Om jag har så fullt schema att jag inte får plats med den, då blir det nästan katastrof för mig.
Ja, och det där är ju... Dels säger jag att man inte kan sova i kapp. Ja. Men jag tror ju faktiskt att det finns någonting helande i att sova extra, sova mer än vad man är van vid. Jag tror ju faktiskt att man kan sova i kapp emotionellt, kanske inte liksom hormonellt och liknande, men emotionellt så tror jag faktiskt att man kan sova i kapp och inte att man liksom hela tiden måste börja om med sömnen som en del sömnforskare säger. Jag tror ju att det finns någonting, det här är att man liksom kan bygga upp ett sömnkonto. Men det som jag skulle komma fram till, som jag liksom tänkt på mycket på här med sömnen och att känna sig utvilad och hur mycket bättre jag blir när jag väl jobbar, det är människors förmåga att kompromissa med sömn. Alltså att om man tänker, ja, det är egentligen två situationer. Om den ena personen, det är någon som tränar prestationsinriktat, som har en plan som man vill följa. Man kanske har satt upp ett ordentligt mål med sin styrketräning, att man ska springa ett lopp, håller på med klassiken eller någonting. Den andra personen, det är den här liksom helt vanliga människan som bara tränar för hälsan. Tränar för att hantera stress, tränar för att hålla igång och känna sig bra och så vidare. Men att man är så snabb med att ta bort sömnen för att lägga till träning. Att man sätter klockan en timme tidigare för att hinna upp och träna. Att man tränar sent och missar en timme sömn på natten för att hinna träna och så vidare. Och jag tror att människor, både den prestationsinriktade personen och den som tränar för hälsan, faktiskt riskerar att ta ut träningseffekten mot sömnförlusten.
Ja, jag fattar.
Alltså träningen i sig gör ingen som helst skillnad, varken på prestationen eller för hälsan, om eftersom man missar en timmes sömn. Men... Och jag fattar att... Ja, säg.
Nej, men jag undrar bara, vad tycker du att man ska göra då om man har så här super tajt schema och enda chansen man har att träna, det är på morgonen innan resten av familjen vaknar, om man nu tränar hemma eller sticker ut och springer eller vad man nu gör. Hur ska man lösa det då?
Ja, alltså det här är ju jättekomplext. Jag kan inte säga att det finns ett rätt eller fel, och jag fattar att det är lätt att ta till sömnkortet. Alltså att sömnen dels är en ursäkt för att inte träna, och att sömnen också blir det första som man kompromissar med när man ska träna. Men jag kan ju se, ja, men till exempel det här med att Netflix är en av de mest använda apparna till exempel. Att människor kollar så extremt mycket på serier. Vi vet till exempel att det här blåa ljuset, eller de kommer från skärmar, alltså från iPads, från telefoner och så vidare, att det hämmar melatoninutsöndring, alltså det här sömnhormonet. Så om vi ligger i sängen på kvällen och tittar på serier, så tar det längre tid för våra kroppar att bli trötta för att kunna falla in i sömn.
Ja, precis. Det där har jag hört jättemycket av min terapeut, min psykolog. Hon säger ju det till mig så här, för jag hade problem när jag var utmattad att jag kunde inte sova. Så att jag gick och la mig väldigt sent, sov dåligt, och så gick man upp när barnen började och så där. Och då fick man ju vana så här, klockan 1, 1:30, 2, ja, ibland senare går jag och lägger mig. Och då var jag tvungen att ställa om den. Och då sa hon så här, från klockan 9 på kvällen, då släcker du ner i lägenheten. Ingen mer tv, ingen telefon. Läs en bok eller gör någonting annat. Men alla skärmar måste vara avstängda och ljuset ska dämpas. För då kommer du att bli trött så att du kan somna vid 11-tiden istället för att somna efter midnatt. Och det är lite grann så att kroppen och hjärnan behöver ju lite förberedelsetid. Det är inte så att man bara kan vara uppe i varv och köra stenhårt och kolla på tv och musik jättehögt och massa lampor och sådär galet, och sen på en minut lägger man sig ner och så att man ska somna. Det händer ju inte.
Nej, men exakt. För 15 år sedan när jag började liksom mina utbildningar, och man pratade om sömnens betydelse för hälsa och sömnens betydelse för träningsresultat, även för till exempel gymnasieelever som försöker träna prestationsinriktat och samtidigt gå i skolan och gå upp tidigt, och de har en helt annan dygnsrytm och sena kvällstider i sporthallar och så vidare. Det man hela tiden pratade om, det var ju det här med att man skulle ha liksom släcka ner i lägenheten eller hemmet, man skulle inte äta för sen måltid, man skulle undvika koffein, och sen så man skulle ta ett glas varm mjölk, kommer jag ihåg, som var en sån här grej för att liksom lugna ner kroppen. Och då hade man ju inte de här skärmarna på samma sätt. Det är klart man hade en tv och det fanns tv i sovrummen, men det var inte på samma sätt så nära hela tiden, och att det fanns ett utbyte och en dialog, att man ligger på Instagram och Facebook och tänker och bläddrar i flöden och så vidare, hela informationsflödet.
Ah.
Och det som, än en gång, jag fattar att det här är svårt, jag förstår att man vill träna, men jag tror inte att sömnen är det första man ska kompromissa med när man vill komma upp. Till exempel, jag brukar alltid säga att försöka komma upp i 3 träningspass i veckan. Det är ju liksom drömmen för mig som coach, om jag ser att en person kan lägga 3 pass i veckan.
Ja.
Men ett sån enkel grej som att de flesta är ju lediga 2 dagar i veckan. De alla är inte lediga lördag och söndag, så lever ju vi inte. Men att det finns 2 dagar i veckan när man inte måste jobba, att man kanske tränar de dagarna. Att man inte försöker träna då för sent på vardagarna. Eller istället för att, till exempel, det här är en sån här enkel grej. Många tränar ju för att förbränna kalorier. Alltså att man vill reglera kaloriförbrukning. Men då vet jag till exempel att om man tränar bort 150 kalorier på morgonen i vardagsrummet, eller att man ger sig ut på en powerwalk, om syftet är att förbränna kalorier, så kan jag säga att det är nästan lättare att förbränna 150 kalorier extra under dagen av att röra på sig mer än den höga tröskeln att sätta klockan på ringning klockan 5, ta på sig kläder, det är minusgrader ute, ut och pulsa för att bränna 150 kalorier. Visst, det kan vara en jätteskön start på dagen, men många tror att det är den stora uppoffringen. Ju jobbigare någonting är, ju större tillfredsställelse och desto bättre är det. Men att ta bort sömnen som ett första steg för att få in 3 träningspass i veckan, det kan tyvärr göra mer skada än nytta, både när det gäller hälsa och prestation. Och jag skulle gärna vilja att människor funderar över andra knep att ta till för att få in träningen än att ta bort sömnen. För sömnen är en av de grundläggande, de allra viktigaste delarna i våran hälsa, i vår välbefinnande, när det gäller lycka. Alltså sömn och kost och att vara smärtfri, det måste vara grunden. Vi kan inte ta bort sömnen för att vi tänker att vi vill prestera mer. Det är inte hållbart. Och just det här hållbara, det är ändå det vi måste tänka år 2016. Det är nästan vår största utmaning, att någonting ska vara hållbart. Inte att det ska vara det mesta eller det effektivaste.
Alltså jag hade en period när jag var dålig här i våras, så brukade jag gå upp innan barnen skulle gå till skolan och köra lite yoga. Och det funkar ändå ganska bra, men då blev jag ju alltid trött på eftermiddagen, så jag var tvungen att sova på eftermiddagen. Nu kunde jag göra det eftersom jag inte jobbade så mycket för att jag var sjuk. Men annars så, man blir ju, tränar man på morgonen. En del säger att de blir så himla pigga av det, men jag vet inte. Jag tycker att då kommer en svacka på eftermiddagen istället. Nu kanske det är för att jag var sjuk, men jag tycker att det var så inför mig innan också. Ändå.
Ja, och det där, ja, det är ju en jättefin egen stund, och du gör ju det som ett sätt att visa kärlek till din kropp. Alltså det är att sätta klockan på ringning för att gå upp och jobba med din rörlighet och lite meditation och liksom att känna var kroppen finns. Det är ju någonting positivt, men det finns ju väldigt många som sätter klockan på ringning destruktivt. Alltså för att man inte tycker om sin kropp, för att man måste ut och kämpa. Det är bara att kavla upp ärmarna, bit ihop. Som Paolo Roberto säger, att man tar underkäken och överkäken och så slår man ihop dem och så kör man på.
Ja, men lite prygla sig själv.
Exakt. Och jag kan ju tänka den stressen, alltså att gå runt med den inre stressen av att alltid behöva kämpa på och bita ihop, och även när klockan är 2:30 på eftermiddagen och där du då har liksom känns som att du vill gå in i dvala, det många människor gör då, det är att de går och tar en chokladbit. Och då kan jag ju tycka att ja, du har tränat jättehårt på morgonen och du har känt dig skitduktig och du är liksom on fire, du har din, håller din plan och du har ätit en nyttig lunch och så vidare. Men sen att liksom tappa stinget på eftermiddagen och behöva äta choklad för att hålla dig vaken för att kunna sköta ditt jobb. Det är det här jag menar med att då har man ju inte grunden klar för sig. Jag måste försörja mig och jag måste liksom leverera även efter 2:00 på min arbetsplats. Men det jag tror är viktigt att tänka på i det här sammanhanget, det är ju att mest är inte bäst. Och att svårast...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vårt terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Det är inte mest effektivt. Och att de små stegen på lång sikt är det som kommer göra störst skillnad. Och en del människor tror jag kopplar ihop den största uppoffringen med de mesta resultaten. Alltså ju mer jag tar bort och ju mer jag offrar av min normala vardag, desto duktigare är jag. Alltså att jag är duktig om jag inte äter något som helst socker. Jag är duktig om jag inte dricker någon som helst alkohol. Jag är duktig om jag inte det här och inte det här och så vidare. Nej, det är inte det att vara duktig. Det här duktighetssyndromet ligger inte i att avstå saker. Utan det är ju att kunna göra lite grann hela tiden balanserat. Och jag tror att väldigt många behöver ju höra en annan person som kommer och säger, vet du vad, det är good enough. Det är lagom, du behöver inte sätta klockan på ringning. Du kommer inte springa snabbare på sikt av det här träningspasset. Du kommer inte få bättre hjärt- och kärlvärden. Visst, du kanske känner dig duktig just nu, men din kropp behöver sömnen, din kropp behöver återhämtningen. Och klart, sover du 8 timmar varje natt, då är det klart du kan sätta klockan på ringning och gå upp och träna istället för att sova 9 timmar. Men jag vet att människor ligger inte på 8 timmar per natt, bokstavligt talat, utan det är närmare 6. Och vi vet att människor med sömnbrist redan första dagen får en sämre koncentrationsförmåga, man får sämre kognitiv förmåga, man kan lättare bli deppig, man gör sämre beslut. Alltså det finns så många kortsiktiga effekter av sömnbrist som på lång sikt kan vara katastrofala, till exempel att man går in i väggen.
Ja, som jag gjorde. Tada, för jag har ju alltid tänkt att, du vet, när man har varit stressad och har för mycket att göra och inte hinner med och ligger efter hela tiden, då tänker man så här, ah, fast om jag kapar lite sömn, då hinner jag göra massa mer grejer. Då får jag ju 2-3 timmar extra som jag kan göra alla saker som jag behöver göra för att jag ligger efter med allt. Så att för mig har sömn alltid varit så här, men sömn är ju jävligt onödigt. Vad ska man slösa bort tid med att sova för? Det kan man väl göra när man är död liksom. Ja, men, så där resonerar man ju. Och det kanske funkar när man är 20. Det kanske gör det, men det funkar inte när man är 40. Så att när jag blev utbränd, då märkte jag, och fick också höra det av läkarna när han frågade hur mycket jag sov, så jag sa, men jag kanske sover 3-4 timmar per natt. Han bara, alltså 9-10 per natt. Och jag tror inte jag sov 9-10 timmar per natt sen jag var tonåring i princip. Men då fick jag insomningstabletter för att jag skulle kunna sova. Och han sa också så här, lyssna på kroppen, behöver du sova på dagen, då sover du. Och jag gjorde det. Och jag sov på dagen, alltså jag sov i flera timmar på dagen i olika omgångar. Och det här höll på så länge. Och först då började jag inse hur mycket både kroppen och hjärnan reparerar sig själv när man sover. Alltså kroppen och hjärnan signalerade ju väldigt tydligt till mig att sömn är vad som behövs, för jag måste laga mig själv nu. Jag måste laga mig själv, och då måste du ge mig möjligheten att göra det, för att vi får så mycket andra intryck och impulser och använder liksom hjärnan och kroppen hela tiden när vi är vakna. Så det är ju under sömnen som vi lagar oss och återhämtar oss. Och tränar man hårt så är det ju superviktigt att man sover. För det är ju lite grann som du säger, annars så försvinner ju egentligen effekten av träningen också. Så att nu har jag verkligen kommit till insikt att jag kommer aldrig mer att slarva med sömnen. Kanske att man gör det någon natt här och där, det kan ju hända. Men nu försöker jag verkligen hålla att klockan 11, då ska jag sova. Och så är det med det, för då får jag mina 8 timmar och jag behöver dem.
Jag läser ju alltid in så mycket mer i när du berättar, eller när jag lyssnar på en klient, eller jag läser våra klienter som sitter och skriver mycket åt oss. Ofta när man skriver så kan man ju, man behöver ju inte ta ansvar för reaktionen hos den andra personen. Många, när man berättar saker för någon annan, då blir det ju, då är man ju beredd på hur den ska reagera, ansiktsmimiken, ansiktsspråket, man får blickar tillbaka. När människor skriver, det tänker jag ofta på när du och jag får frågor i träningspodden, då kan man ju liksom skala av sig. Det är liksom, man behöver inte lägga så mycket värdering i det, att det blir lite mer så här pang på. Och det gör ju ofta att människor vågar berätta mer än vad de skulle göra i ett samtal vid ett bord.
Ja, för ofta när vi får frågor så är ju människor väldigt, väldigt personliga med oss. Så man får ju nästan en uppfattning om hela deras livshistoria.
Och det där är ju så intressant då, för då tänker jag ju att symptomet är att du måste sätta klockan på ringning klockan 5 för att kunna träna 3 gånger i veckan. Men problemet är kanske inte att du inte har tid att träna. Utan problemet kan ju vara så mycket större än att du sätter klockan på ringning klockan 5. Det kan vara att man har alldeles för mycket åtaganden, ideella uppdrag. Att man har arbetstider som inte funkar i den livssituation som man har nu. Att man inte klarar av att säga nej i relationer. Att man har försatt sig i situationer som man inte orkar upprätthålla. Att det här inte är hållbart. Att man har lagt prestationskrav på sig själv som inte är hållbara, som inte är realistiska. Och när man känner hela tiden att snart faller korthuset samman. Snart blir jag påkommen som en bluff. Snart kraschar allting. Om jag bara lägger mig ner nu. Som en kompis till mig som blev väldigt sjuk i en depression och utmattning. Och hon sa att kan inte jag bara få bli påkörd av en lastbil så att jag kan få ligga ner och sova några dagar.
Ja. Jag förstår.
Alltså, och den känslan, det kanske är det större problem än att man sätter klockan på ringen klockan 5 för att gå upp och träna eller för att hinna jobba eller vad det nu må vara som man vill göra där på den extra timmen som man får för att ingen annan är inne och stör en. Så att det är väl lite det som jag känner är den utmaningen. Det är inte bara jag av hälsoskäl kanske inte alltid bra att ersätta sömn med träning, men också vad är det stora helheten? Vad har vi för utmaningar där? Och symptomet är att jag sätter klockan för tidigt. Men problemet kanske är att du har en vardag som är långt ifrån hållbar.
Precis. Och precis som du var inne på innan så tror jag också att det kan vara väldigt bra om man har någon som faktiskt kan säga till en så här att men det där räcker, det är tillräckligt bra. Jag har ju tur för jag har ju världens bästa kille. Han är den bästa i hela världen. Nu pratar jag med bebisröst också när jag pratar om min kille.
Då är man kär.
Ja. Men i alla fall, han är så bra. För han, och alla sådana saker är så självklara för honom. Att när han säger saker till mig så är det så här att ja, men varför tänkte jag inte så? Det här är ju helt givet. Som jag har haft en månad nu när jag har haft ganska mycket att göra. Ganska stressigt och jobbat mycket. Och mycket så här småplotter som tar tid. bokad kalender. Och så har jag klagat till honom och sagt, jag hinner inte träna. Och jag är så stressigt idag, för jag måste finna träningspass också. Och då sa han till mig, men du, skit i träningen om du inte har tid. Det är väl inte hela världen om du inte tränar speciellt mycket på en månad. Det gör väl ingenting. Det förändrar ju ingenting i det stora hela. Sand. Det är ju inte så att du kommer att förlora all din form och din kondition för att du inte tränar ordentligt på en månad. Ta det lugnt med träningen om du inte hinner. Och då känner jag sig, men det är ju helt givet. Varför ska träningen bli ytterligare ett stressmoment i min vardag? Jag trodde jag hade lärt mig någonting från när jag var sjuk. Och istället för att liksom försöka trycka in det så får jag tänka sig, okej, nu ser det ut så här att jag hinner inte just nu. Och då får det vara så. Och det är okej. För nästa månad, då kanske jag inte alls har speciellt mycket att göra. Då kanske jag hinner träna 2 pass om dagen.
Ja, för det där är intressant med den här dubbla bestraffningen. Ja, jag tränar inte. Det är ett beslut. Men om jag dessutom går runt varje dag och är irriterad eller stressad av att jag inte tränar, eller över att jag inte tränar, då blir det ju liksom dubbelt upp i negativ energi. Istället för att bestämma, nej, men jag hinner inte träna just nu. Och så får det vara så, istället för att varje dag gå runt och älta det beslutet. Och det tror jag många gör. Att man faktiskt går runt och hela tiden är lite stingslig mot sig själv över att man valde att inte träna.
Exakt så har det varit för mig. Lite irriterad, och när man lägger sig känner man ändå lite så här, fan, jag är inte riktigt nöjd med dagen för jag hann inte träna och jag skulle träna. Och det är ju så himla dumt, för då påverkar det ju inte bara kroppen att jag inte hann träna, utan det gör ju också att jag blir irriterad och stressad och kanske sover lite sämre och så vidare och så vidare.
Mm. Det tyckte jag var viktigt när vi skrev vår nya bok, Stora träningsboken för kvinnor, som faktiskt i just den här liksom pratande minuten håller på att skickas ut till alla som har beställt den via Bokus, såg jag på nätet.
Ja, och jag tror att man nu kan springa in i bokhandeln och köpa den om man blir sugen.
Alltså det är så spännande.
Ja, det är,
men jag tänkte på det, för där har ju vi ett kapitel som handlar just mycket om stress och träning och livsstil och hållbarhet. Och just det här med att många tror ju, dels så tror man att stress är någonting negativt, men stress är ju egentligen bara negativt när man inte hinner återhämta sig i andra änden.
Just det.
Och det är ju någonting som jag ofta får höra, för att jag tror att jag förmedlar en bild av mig själv att jag har så många projekt och jag är så tillgänglig överallt. Och gud, hur orkar du med allting och hinner du med allting? För mig är en hög arbetsbelastning inga problem så länge som jag är helt off i andra änden. Och att det just är det här, så klyschigt man säger, den här balansen. Men balansen handlar ju ändå om att lägga någonting i andra vågskålen. Och det är det man måste ha klart för sig. Vad lägger jag i andra vågskålen när jag har stress på höger sida? Vad möter jag upp med? Och det kan ju vara relationer, det kan vara sömn, det kan vara mat, det kan vara massage. Det kan vara vad som helst som man själv upplever som balanserande. Och det tror jag många har tappat fotfästet lite grann. Att man inte har koll på hur balanserar jag upp min stress.
Ja, alltså det ligger ju lite grann i stressens natur att man inte har kontroll över den på något sätt. Så att jag tror att det där är väldigt lätt hänt. När man är stressad och hamnar i stressiga perioder så klarar man inte av att balansera upp i andra änden.
Nej, och jag tror att det är också intressant att vi har såna starka män som håller oss på banan. För när jag är stressad, när jag känner så här att åh gud, nu är det för mycket här, nu håller det på att rinna mellan fingrarna, du vet, man känner sig att man inte riktigt har koll på allting. Och då säger alltid Hans, min man, att ja, men vet du vad, sätt dig ner i lugn och ro, så skriver du ner allt det som du ska göra, allting som du upplever är så mycket.
Det säger min kille också hela tiden. Gud vad roligt.
Det tar ju en kvart.
Ja.
Men så när jag tittar på den här listan så känner jag så här, ja men det där tar 5 minuter. Ja men det där, det kanske tar 2 timmar, men det kan jag göra imorgon. Och sen har jag liksom mentalt jobbat igenom hela den här listan och sagt, nej men det var ju inte så farligt. Men inuti huvudet så kan det ju bli det här stora monstret att det liksom bara äter upp en själv. Men det är ju bara en upplevelse, det är ju inte på riktigt. Och det tror jag är viktigt av människor som så här skäms för sin stress.
Ja.
Alltså att man upplever sig själv som svag och att man inte vågar prata, eller man kanske inte har någon att prata med. Det handlar just om att det spinner igång inom sig och sen får de här oanade proportionerna som kanske inte är på riktigt.
Precis, skriva listor, det är ju mitt absolut bästa tips mot stress. För det tar verkligen, som du säger, bort mycket av stressen. Bara att man får ner allt på papper så att man vet, jag kommer inte att glömma bort det här. Nu kommer jag ihåg alla de här sakerna, jag måste inte ha dem i huvudet. Och att man kan titta på det och se plötsligt att det är överkomligt. Man kan ju också sortera lite grann i sina listor. Till exempel, okej, det här borde jag göra, men jag behöver kanske inte göra det just nu. Jag kan göra det nästa vecka. Ja, då stoppar man det på i en hög liksom. Och så tänker man så här, okej, det här är små grejer. Det här är samtal som ska ringas, brev som ska skickas. Det tar kanske 5 minuter per grej. Ja, men det kan jag ju beta av lite grejer nu. Och som du säger, det här är en lite längre grej, men den kan jag planera in då och då. För man får översikt, och det är översikten som är nyckeln, tycker jag, när man är stressad. För det är ju det som gör att man känner den värsta stresskänslan, att man känner så här, jag har inte kontroll, jag har inte översikt över situationen.
Det där är intressant, just det där med översikt, tänker jag. Nu så associeras det väldigt fritt, men så funkar min hjärna. När människor som vill ha 4 veckors träningsprogram klart från början. Man vill veta exakt vilken ordning träningspassen ska komma i, var de ska ske och när de ska ske. Medan andra människor, de blir stressade av att ha 2 träningspass framför sig som de ska genomföra.
Mm, exakt. Ja, nej, men det är ju väldigt olika.
Ja, och det där är nog, alltså jag jobbar ju, det här kan ju människor bli provocerade av. Jag jobbar ju en dag i taget. Alltså jag vet vad jag ska göra idag och imorgon. Jag vet inte vad jag ska göra dagen efter. Om jag hela tiden hade haft den här långa framförhållningen i min yrkesroll, då hade jag blivit stressad av alla uppdrag som kommer, vissa som är jättesvåra eller komplexa eller stora och så vidare. Men jag vet att så länge som jag har den här dagen och dagen efter liksom glasklar, så löser sig allt annat. Och det kan jag tänka mig en del människor som redan flera månader innan börjar bekymra sig över ett uppdrag de ska göra, ett möte de ska hålla i, en kurs de ska gå och så vidare. Vad mycket energi det antagligen tar av att tänka så långt fram, så långsiktigt, istället för att bryta ner och vara här och nu. Jag känner mig som en meditationscoach nu, livscoach.
Ja, verkligen. Jag är nog lite mer sån att jag går och oroar mig för saker som ska hända. Och oj, hur ska det här gå? Fast det är både bra och dåligt. För det som är bra med det är om jag till exempel ska göra ett konferensierjobb. Och jag tänker så, gud vad det här känns. Jag kan ingenting om det här ämnet. Och hur ska jag kunna vara rolig? Och jag måste komma på ett bra manus. Och så får jag lite panik över det. Men om jag går och har det där i bakhuvudet. Kanske är det när jag ligger och sover som gärna då jobbar med såna här grejer. För att när jag sen kort innan eventet sätter mig ner och ska skriva ihop mitt manus, då har jag redan tänkt ut det i huvudet, omedvetet. Vilket är ganska då, intressant.
Hur som min en bearbetning.
Jobbar. Ja, det är som att det behöver lite ställtid att sättas ihop i huvudet, fast det är ingenting som jag går runt och tänker på. Det är bara det att det ligger där någonstans. Och när jag sen ska sätta ner det, då har jag redan kreerat. Det är svårt att förklara. Men så funkar min hjärna i alla fall.
Men du ska ju göra en Trump nu och byta arbetsplats ju.
En Trump och byta arbetsplats?
Ja, han byggde ju ett hotell. Jag vet inte om det var bara rykten, men det sades ju att han hade byggt eller köpt ett hotell precis bredvid Vita huset redan innan valet nu. Men du ska ju han byter ju arbetsplats nu från sitt kontor, och nu ska ju han in i Vita huset, och du ska ju också byta arbetsplats.
Ja.
Har du liksom hunnit ställa in dig nu då på det?
Ja, gud ja, men jag har ju också, även där har jag ju haft ganska lång ställtid. För jag har ju sagt det förut att jag funderade ju väldigt länge innan jag tog steget. Så att när jag väl bestämde mig, då fanns det ingen tvekan kvar. För det hade ju funnits mycket tvekan innan, och så här, ska jag göra så eller ska jag inte, eller ska jag eller ska jag inte. Men när jag väl bestämde mig, då var jag färdig med det. Och det är ganska sjukt, för då har det gått fint att lämna allt det där bakom sig på något sätt. Det är som att det är som att jag sörjde klart innan jag bestämde mig på något sätt.
Men har du rensat ditt skrivbord på fyran?
Jag har aldrig haft något skrivbord på fyran. Eller jag har haft ett skrivbord som jag har delat med de andra söndagsprogramledarna, Ebba och Tilde och sådär. Så att jag har ju aldrig haft några grejer där. Så att det var inte så mycket att rensa. Men det där är ändå ganska typiskt mig. När jag verkligen tar ett beslut, då har ofta hjärnan redan processat allting, så då är jag klar. Så nu är jag supertaggad och redo att börja jobba för min nya kanal. Jag ska ju faktiskt snart spela in en liten hemlig produktion. Tada!
Gud vad spännande.
Ja, om man håller utsikt i tidningarna idag så kanske man får veta vad det är för någonting.
Idag fredag, alltså när det här träningspodden avsnittet släpps.
Precis. Men däremot så är jag ganska glad, Lovisa, för att du pratar ju väldigt gott om Fuerteventuras och Playitas och sådär. Så jag ska faktiskt åka dit snart och det känns ju jättekul.
Äntligen! Ja. Jag har ju varit här 4 gånger, det är 4:e gången. Jag älskar ju det här stället.
Och det är så sjukt för att min kompis Åsa, hon åker alltid på träningsresor till Portugal. Jag vet inte vad det är för företag hon åker med dit. Men, ja.
Ja, men det är med springtime, Montegordo.
Ja, exakt det är det. Så hon åker dit skitofta. Alltså hon är ju där säkert 2 gånger på hösten och 2 gånger på våren, en vecka varje gång. Och hon älskar det. Hon bara, men du måste hänga med, ta med barnen, det är helt underbart. Och Åsa är ju inte en sån som egentligen tränar. Men hon tycker att det är superhärligt. Hon bara, man går på yoga på morgonen. Jag bara, är du sjuk eller? Går du upp på morgonen för att gå och yoga? Det känns inte som Åsa. Men jag är väldigt nyfiken på hela det här konceptet.
Ja, men det är beroendeframkallande. Det ska jag faktiskt säga. Att åka på träningsresa... Du öppnar ju upp så många möjligheter att skapa den här bilden av sig själv som man vill, vem man vill vara. Alltså man kan träna jättemycket om man vill, man kan träna jättehårt om man vill, man kan träna ingenting om man vill. Men det här att omge sig med inspirerande människor som vill röra på sig. Sen är det verkligen, alltså det är klart att det finns träningsresor för så här, elitmotionärer och så vidare. De resorna jag jobbar på, det är helt vanliga människor. Jag skulle nog säga att väldigt många tränar ingenting alls, men man vill komma igång med träningen. Och några tränar några gånger i veckan, men de har alltid en bild av att alla andra tränar så hårt och så mycket och så vältränade. Men mina resor, och det är det som jag tycker är roligast, det är att det är helt vanligt folk. Precis som din kompis Åsa som då tränar 4 gånger om året, eller 4 veckor om året.
Ja, men vet du vad? Det är någonting med det där, för att det är ungefär samma mekanism som gör att jag gillar Bonde söker fru mer än jag gillar Paradise Hotel. För att det är helt vanligt folk.
Ja.
Men det är något som känns väldigt tryggt med det på något sätt.
Det är väl därför, det är apropå det här Ohio versus Manhattan då får vi säga, i amerikanska delstaterna.
Men vet du vad? Nu kom jag på det när vi satt och pratade om de här träningsresorna. Jag har kommit på vad jag vill ha för mål nu. Jag såg ju nämligen på din Instagram att du ska åka till Kina igen. Jag vill också åka till Kina och springa på kinesiska muren.
Det är det sant?
Ja, jag vill det. Jag vill haka på.
Alltså, det vore ju fantastiskt.
Jag tror inte att jag kommer kunna springa ikapp dina små korta ben där när du rejsar upp för trapporna. med mina älgben liksom kommer därefter. Men jag skulle gärna vilja göra det alltså. Så att om du har platser över så hakar jag på.
Ja, men gud, det måste jag fixa. Jag ska göra en gruppresa som med just ett gäng som vill springa. Man behöver ju inte springa det här extremlånga 42 kilometer. Det finns ju korta 8 kilometer och 21 kilometer. Men det som är kul med den här typen av lopp, det här får vi se om du klarar av, Jessica. Det kallas ju för så här adventure marathon.
Ja.
Alltså det är ju ingen som persar på en sån här bana. Utan det här springer man för att det är nice.
Ja, alltså om jag skulle ha som mål att persa på kinesiska muren, då får du ju lägga in mig på akutpsyk. För att då är det något som inte är riktigt som det ska, liksom. Då är det verkligen något som är fel. Nej, det håller jag mig borta ifrån, helt enkelt.
Och då måste vi lära oss lite kinesiska innan också.
Ja, och jag måste ju träna massa i uppförsbacke. Och det känner jag lite... Ja, men jag känner lite så här... Hat, kärlek, blandad ångest, blandad... taggad spänning inför det här med att träna massa uppförsbacke. Jag är ju inte assugen på det. Men ändå så är det något som lockar.
Utfall och step up och backe.
Utfall, step up och backe. Ja, okej. Okay. Hur många månader har jag på mig nu då?
Det är i mitten på maj 2017. Men du vet, rumpan, den liksom lyfter sig en halv meter så stannar den kvar och sitter liksom stenhårt fast där för att man kör så mycket sån typ av träning. Det är väldigt bra för självförtroendet att få fängan.
Ja, men jag tänker att jag kanske kommer få en Kardashian-rumpa bara av loppet. När loppet är klart så åker jag hem som Kim Kardashian. Woohoo!
Du får beställa en extra flygstol då för att få plats i bredd.
Med min jätterumpa. Nej, men det tycker jag ändå kändes som ett ganska vettigt mål. Så att det där får vi ta och titta på.
Ja, gud vad spännande. Vi bad ju faktiskt våra lyssnare att tänka till kring sina mål när du efterlyste inspiration.
Ja.
Och det var ju så roligt, för det har ju varit högt och lågt kan jag säga. Det är allt ifrån att etablera träningsvana 2 gånger i veckan till just de här extremt magnifika maratonmålen. Och det var till och med en tjej som skulle börja tävla i styrkelyft, alltså du vet den här mastodontdragen med skistång. Jag tycker det var väldigt coolt, det visar på träningspoddens bredd i målgrupp.
Men jag gillar också det här med att folk tänker till lite, att de tänker så här: okej, vad är jag sugen på? Och att det känns också som att många inte tycker att det finns några gränser för vad man kan klara av. Det tycker jag är superinspirerande. Som om man ska börja träna i styrkelyft liksom. Och om jag kom på det, jag skulle inte veta var jag skulle börja ens en gång.
Men det är väl lite Hillary Clinton-tema då på det här avsnittet. För hon, där pratar man ju mycket om de här glastaken. Alltså att bryta gränser eller att ta sig igenom hinder som kanske inte alltid syns. Och då får vi säga det, att sätta träningsmål på andra arenor. Det är liksom en bra glastaks ha sönder. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis. Och jag tror, även som vi var inne på innan, att om nu en anledning till att Hillary Clinton förlorade var att hon var kvinna, så tror jag ändå att hon har ju brutit ny mark nu, bara genom att vara en av presidentkandidaterna och vara så himla nära att vinna. Så jag tror liksom att det visar för andra kvinnor att det går faktiskt. Det är inte omöjligt. Och att man kanske, för att ofta så handlar det ju om att man måste tänka utanför den här lilla boxen av vad man tror är möjligt och rimligt någonstans. Och det tror jag ändå hon har brutit en barriär. Så att jag tror att vi kommer att... Det kanske inte blir om 4 år, men det dröjer nog inte så länge innan USA har en kvinnlig president.
Ja, jag vågar ju inte hoppas, men det är såklart, det vore ju väldigt häftigt ifall Michelle Obama ställer upp och kampanjar om några år. Hon är ju ganska så ung, så hon har ju flera såna här 4-årsperioder på sig att lära sig. Och sen så vore det coolt om hon också liksom satte upp det i kamp så att det fanns fler kvinnliga alternativ.
Ja, hon är ju en fantastisk talare, Michelle Obama. Och det verkar ju som att vara rikets första dam i USA, det verkar vara en ganska bra skola. Faktiskt. Ja. Det var ju även Hillary Clinton. Hon har varit politiker själv hela sitt liv också. Men jag tror ju ändå hon lärde sig en hel del när hon faktiskt var med i Vita huset på det sättet som hon var. Vi får ju bara hoppas att Melania Trump inte kommer att kandidera då om 4 eller 8 år. För det hade varit lite jobbigt, även om hon är kvinna faktiskt.
Jag älskar den här bilden som cirkulerade när de röstade. Trump, herr Trump och fru Trump, och han står och tjuvkikar på vad hon skriver på sin lapp.
Bara för att se, skriver hon verkligen mitt namn? Nej, det var så roligt. Alltså i morse när de skulle gå upp på scenen, hela familjen Trump. Det sjuka var att hans familj såg ju inte speciellt glad ut. Jag tror att de också undrade, vad fan hände?
Det var en vadslagning vid middagsbordet för 8 år sedan de började den här resan.
Nej, men det skulle inte förvåna mig, det kan jag säga. Det skulle inte förvåna mig om det var ungefär så det gick till.
Ja, nej, det är nästan som man inte kan skoja om det. Fast det är väl så att humor tar en igenom kriser.
Ja, man måste ju skoja om det helt enkelt. För annars så kan vi lika gärna gå och lägga oss under all snö som har kommit hit till Stockholm och inte kliva upp igen liksom. Nej, vi måste gå vidare. Vi ska kämpa upp till kamp.
Michelle Obama eller Hillary Clinton, vi hoppas på en ny stark kvinnlig presidentkandidat om 4 år.
Men du, hinner vi göra high five på flygplatsen eller vad tror du?
Ja, men det hoppas jag. Om inte annat så ska jag lämna en luftmadrass till dig här i poolen som jag har. För första gången bor vi i villa. Vi har bott på hotellrum och vi har bott i lägenhet här på Playtas. Och nu bor vi i villa. Och jag har köpt luftmadrass, så den ska jag lämna till dig. Så du kan liksom ta ett hopp ut från terrassen och landa på en sån här härlig, extra fluffig luftmadrass. Så du ska få ligga här och bara gotta i dig och lapa i dig sol.
Åh, vad härligt. Jag ser fram emot det. Men först så ska jag få mina 8 timmar sömn här i natt i alla fall.
Ja. Temat för veckans träningspodden, det är, kan vi säga, dels glastaken och det här med att bryta nya marker, och med sömnen, kompromissa inte med sömnen som första steg när du vill öka träningsdosen. Det kanske finns någonting annat man kan välja bort innan man tar bort sin sjätte eller sjunde sömntimme.
Precis, och skriv listor för att hantera stressen. Det är ju extra viktigt så här i juletiden när man nästan stressar ihjäl sig. Och sätt upp ett kul mål med en träning. Jag ska försöka i alla fall att få plats på den här resan som Lovisa ska göra till kinesiska muren.
Jätteroligt. Och vi kan säga, gå in på er podcast-app och så kan man sätta betyg på träningspodden. Man kan sätta 5 stjärnor och man kan skriva en liten kul recension. Om du tycker att träningspodden är en riktigt bra kanal för inspiration till all typ av träning.
Du, jag måste bara fråga innan vi slutar. Det är många som frågar varför vi inte finns på Spotify längre. Är det löst eller? För vi ska ju finnas på Spotify.
Ja, det här vet jag. Det är något tekniskt fel och träningspodden har ju funnits på Spotify. Men jag vet att det som kallas för Libsyn, som är den här konstiga koden där alla poddarna ligger, de håller på att felsöka. Men vi kan säga så här, vi skriver på Facebook och vi skriver på Instagram när problemet är löst. Men träningspodden kan man ju lyssna i på väldigt många andra ställen. Jag tror att det finns på Acast, i podcast-appen, både på i Android kan man söka på podcast och på podcast i iPhone. Och jag tror också man kan lyssna på Acasts hemsida om man vill lyssna från datorn. Så det finns ju väldigt många andra ställen. Man behöver ju inte bli utan träningspodden på grund av att Spotify inte funkar.
Precis, men vi informerar er i alla fall när den är tillbaka där. Och tills dess så får ni köra hårt. Ut och pulsa i snön bara.
Ja, eller häng på i öknen på Plitas.
Ha en trevlig helg. Hej hej!
Puss puss!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.